En man uttrycker att det inte var meningen att slå ihjäl henne. Kvinnan som han älskade och inte ville leva utan. Varför stod han inte ut med sina känslor? Och vad hade han behövt för att hejda impulsen att slå?
Jag är skitförbannad, ledsen och rädd. Helst skulle jag vilja skapa revolution. Om jag inte hade varit så utmattad som jag är hade jag nog föreslagit att du, jag och Anna skulle göra det tillsammans. För nu räcker det. Inte en människa till ska behöva misshandlas, våldtas eller dödas av alla dessa kriminella män som inte vet hur de ska kanalisera sina känslor. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
Tjoho!
Här sitter vi och fnissar.
Ja, ja. Jag kände hur jag liksom, när jag läste inledningen här, som jag hade liksom tänkt igenom innan, så kände jag liksom, blev helt spänd. För att det här är ju ett tema som är upprörande. På riktigt. Det har varit väldigt aktuellt ett tag.
Precis, för nu när vi spelar in det här så har det ju varit ett antal uppmärksammade mord på kvinnor där de har då blivit ihjälslagna av sin partner då på, eller före detta partner på olika sätt. Och där det dessutom då i några fall har uppdagats att den här partnern har hotat och härjat i flera år och att det verkligen inte borde vara någon överraskning för oss som samhälle att vederbörande liksom lyckas till slut. Och att det jag kan känna mig mest upprörd över är ju, eller det är väl flera saker, men att det är på något vis den som blir utsatt, och nu är det inte bara i det här utan även tänker jag för liksom näthot och hat och grejer, att det är den som är utsatt som på något vis har ansvaret, att den som är förövare och hotar har liksom så mycket rättigheter. Mm. Och jag tänker liksom, om du inte klarar av att leva ditt liv utan att hota och förstöra andras liv, nej men då tycker jag att vi inskränker dina rättigheter till ditt liv. För det här att inskränka och hota någon annan, Det kan vi inte ha det. Att man får bete sig på det sättet.
Det tänker jag, det måste ju bero på att det oftast är män. Och att det oftast har varit åtminstone män i positioner inom liksom, både inom polisen, inom juridiken, lagstiftande. Liksom, på alla, liksom, där har det varit män. Och liksom, jag ser ju en tydlig koppling där. För att om det hade varit kvinnor har man ju varit ganska snabb att döma. När de har varit kriminella på något vis. Och även utan att de har varit kriminella. Och det händer män också, såklart. Vi ska inte vara svartvita här. Men i det här fallet så är det ju verkligen övervägande. Alltså män som slår, våldtar, dödar kvinnor.
Men det är ju dels då, i historiken, då, det är ju inte alls jättelänge sedan kvinnor fick rösträtt. Det är 100 år sedan nu, i talande stund.
Mm.
Och när kvinnor blev myndiga, och kvinnor är inte myndiga liksom på alla håll i världen. Eller det här med att det var jätteupprörande att en kvinna skulle prata i radio eller tv. Så att vi har ju en legacy av att kvinnor har en, har inte så mycket frihet och inte ska sticka ut så mycket. Så, utan man ska liksom rätta sig. Man har en låg status och man ska rätta sig efter vad samhället, liksom, vad strukturen dikterar. Och sen är det också att vi har ju ett samhälle som bygger på att liksom folk liksom vill varandra väl. Att vi har inte riktigt, med mindre än att man begår brott så inskränks man ju inte. Men det jag funderar på är liksom, om det här hade handlat om ekonomisk brottslighet istället. Att man liksom, att det, istället för att man gav sig på liksom kvinnor, att man gav sig på banker eller finansiella institutioner. Så tänker jag att det kanske hade fått
bilar ett, eller?
Ja alltså men lite
också,
så.
Fysiska saker också tänker jag.
Men att man kan komma undan med att förstöra en människas liv, som det ju innebär. Att leva under hot, det är ju inte att ha ett helt liv.
Nej, verkligen inte. Och just att när man dessutom då tar steget och anmäler, så blir bemötandet då att man ska liksom bevisa att man har blivit utsatt för det. Även om man då kommer kanske sönderslagen eller på olika sätt, så måste det ändå bevisa att det var just den här personen och så vidare. Och jag förstår att rättsapparaten måste ha sin gång, men det måste ju finnas något grundläggande feltänk där den som är ett offer ytterligare blir offer en gång till, så att säga, i hela rättsprocessen.
Ja, och behöva vara den som liksom flyttar och har skyddad identitet. Och jag tänker liksom, det borde ju...
Ja, för resten av sitt liv kanske, i extremfall. Eller det kanske inte är extremfall, det kanske inte alls är så ovanligt.
Men det är ju liksom själva problembilden.
Ja.
Och sen kan jag uppröra mig minst lika mycket över att vi faktiskt har verktyg att tillgå. Att om vi hade sett till att alla barn fick med sig en känslomässig kompetens. Jag tänker att vi skulle kunna vända det här läget liksom på en generation.
Mm.
Så varför gör vi inte det?
Mm. Ja, alltså jag pratade med en lärare tidigare i veckan här. Hon har jobbat mycket med det som hon kallar för självledarskap. Det har tidigare kallats för livskunskap och sådär i skolor. Det kan ju ge en negativ klang eftersom det har varit lite häxjakt kring det där. Men hon jobbar också som medlare och sådär. Och hon beskrev för mig också hur svårt det är att få acceptans för och få utrymme för den här typen av arbete. Det vill säga att hjälpa eleverna att sätta ord på sina känslor, att handskas med konflikter, att kunna leva sig in i andra, att förstå att här, nu är vi 25 personer med olika tankar och olika känslor här i rummet och vi ska kunna fungera tillsammans. Och hon beskrev att hon har jobbat med det här konkret liksom. Lät ju helt fantastiskt. Men hennes rektor var helt ointresserad under väldigt, väldigt lång tid. Tills det började ge liksom, ringa på vattnet. Så att till slut så, hon sa det att ja, men alla mina kollegor sa ju år ut och år in att jag hade sån tur med min klass, sa hon. Så det är också det här att nej, det är inte tur att man får en välfungerande klass. Eller en välfungerande arbetsplats. Utan det är ett arbete. Att man håller i och håller ut när det gäller liksom, att vårda relationen. Och att ha en dialog, en ständig dialog om det som händer. Och det tar tid. Och det krockar då med för många stressade lärare förstås. Utan att lägga någon skuld på skolan och lärarna så. Det är inte det jag är ute efter. Men jag kan verkligen förstå att det är... Ja, man tar det sen eller ännu värre att jag orkar inte, jag hinner inte. Ska vi nu eller hålla på med det här?
Inte. Jag vet kan... inte hur man gör.
Ja, nej, men dels det. Men det är ju en fråga för ledningen och ytterst också för de som stiftar lagar och liksom bestämmer vad som ska ingå i läroplanen och såna här saker. Liksom. Det är att vi inte har fattat på riktigt ännu. Att det där är verkligen grunden för hela vårt samhälle. Det som man får med sig i unga år och uppåt genom hela skoltiden. Det är ingenting som man betar av liksom ettan och så är det klart sen. Utan...
Nej, och just att det behöver hända liksom väldigt, väldigt tidigt. Och det behöver hända, tänker jag, innan det har manifesterats i stora problem. Det finns ju ingen treåring som man inte liksom tänker att det liksom, eller ja, det gör väl säkert. Men om man skulle liksom ha en 15-åring framför sig som hotar och liksom har kniv, så är ju det mycket, mycket läskigare än om det är en 3-åring som sparkar och kastar skor.
Mm.
Så det är ju otroligt mycket, mycket otäckare. Men om det vill sig illa så leder ju den här 3-åringen ritar på väggen och kastar skor till liksom, den här 15-åringen som har kniv.
Ja, för jag tänker så här att alla 3-åringar ritar på väggen, kastar skor och vad sa du mer, sparkar. Ja, det gör alla. Det är lite 3-åringars jobb på något vis för att liksom lära sig sen efterhand att nej, det gör vi inte. Utan vi hanterar de här starka känslorna på något annat vis eller den här konflikten på något annat vis. Så det är ju... Men jag är helt med på, liksom, jag fattar vad du menar där. Liksom. Men jag tänker att, vad är det som får oss att tro att det ska lösa sig av sig självt? Liksom? Och särskilt som vi liksom packar in en massa barn och unga i liksom stora lokaler med det är personalomsättning och det är liksom låg budget och låg status och låg allt egentligen, skulle man kunna säga. Och sen så står vi här nu och kliar oss i huvudet och undrar liksom, varför mår de så dåligt? Varför är det så mycket kriminalitet? Och när de växer upp sen ännu mer och liksom har det vi pratar om här då, i relationer också börjar misshandla och våldta och allt det här. Det svaret man brukar få när man pratar med folk om det här, tycker jag, är ju att jo, men det är för att politikerna är så kortsiktiga. Det är liksom valårs... Eller vad säger jag? Det är valen som styr liksom hur man... Taktik kring det. Och då tänker jag så här, ja men varför accepterar vi det? Hur kommer det sig att vi svenskar sitter ner och bara så här... inte gör revolution. Alltså jag håller på att bli lite revolutionär, känner jag. Men varför låter vi det bara hända? Om nu inte våra politiker driver det här. Varför gör vi inte mer själva? Alltså du och jag och grannen. Fattar du?
Fast det gör vi ju.
Nej, men gör vi det?
Jo, men jag tänker nog att jag agerar liksom i mikro på mitt sätt. Att jag... ger bort friendly dockor till dem i min omgivning som fyller år eller som föds. Och, ja, men jag köpte faktiskt 5 böcker, inte för att jag har små barn själv, utan för att jag tänker att det kan komma barn i min omgivning till nytta.
Ja, det är ingen revolution. Menar, ja, och min bok men, nu, ja, jag är ja, här, precis. Som du har köpt 5 ex av, passar jag på marknadsföra lite. Nej, men jag menar inte du och jag nu, utan jag menar vi som samhälle. Alltså, nej, inte som samhälle, för då kommer man för långt bort ifrån det. Utan jag menar vi människor, vi individer. Jag vet att du gör jättemycket. Jag gör också jättemycket. Vi skriver om det här, vi poddar om det här. Vi pratar säkert sönder människor i vår närhet, kan jag tänka mig, båda två. Men, alltså jag tänker så här, alla som har barn i skolan exempelvis... Om man på allvar skulle protestera mot att det här funkar inte längre. Vi går inte med på det här. Vad skulle hända då? Jag är inne i en fas där jag ser ganska dyster. Jag är ganska besviken på oss svenskar. Jag tycker inte att vi lever upp till... Alltså vi har kanske ett av världens bästa förutsättningar. Vi har ju haft... en enorm liksom, historik här av möjligheter. Och vi har liksom utvecklats, vi har fått bättre välstånd. Det är så otroligt mycket som har varit så positivt här. Men hur förvaltar vi det? Vad händer nu liksom? Jag vet inte, jag har svårt att uttrycka, känner jag, vad det handlar om. Men jag pratade med vår gemensamma vän Sabine. Hade ett långt samtal här för ett par veckor sedan och hon sa det, hon är från Tyskland och hon har försökt förstå liksom svenskarna, så hon har läst på historia och sådär, och så sa hon att ja, men du vet, svenskarna har ju inte gjort någon riktig revolution, någon riktig revolt, utan all förändring har kommit liksom uppifrån. Det är evigheter sedan det hände något på fotnivå liksom. Och jag har inte ens tänkt på det. När hon sa det så hände något i mig. Liksom, att det, jag tror det är dags.
Mm. Och det är jätteintressant det här med liksom vad man har för kultur. Jag jobbade på ett IT-företag för jättelänge sedan som köpte ett annat. Och när de kulturerna möttes så vet jag att jag reagerade på var att det företaget jag kom ifrån var mera som Sverige. Ja, men det var, nu kommer det direktiv uppifrån. Jaha, det kanske inte är så bra. Men man låter den här ångvälten rulla över. Och sen reser man på sig och ser, vad händer nu liksom? Medan det andra företaget, de var med bara, nej men fast det där är en dålig idé. Så gör vi inte. Det här var ju en dålig idé. Och jag tänkte så här, men gud, snart kommer de inse att ångvälten kommer. Och de får lägga sig ner. Men sen blev det som de ville ändå. Så för mig var det liksom en ögonöppnare att ja, men så kan man också göra.
Ja.
Man kan faktiskt sätta ner foten liksom. Och jag undrar om det också det här med alla besparingar och effektiviseringar att verksamheterna bara liksom tuggar och sväljer. Mm. Att det inte liksom är. Men här i Österåker var, blev det ju faktiskt lite revolution för ett par år sedan när de försökte stänga Helleborusskolan.
Just det.
Ja, och det slutade med att det var en massa föräldrar som stod och gav ja. Och skrek liksom.
Ja,
och de
fantastiskt.
Lyckades faktiskt förändra beslutet.
Ja.
Sen var det väl inte så politikerna upp de lät väl inte påskina att protesterna hade liksom lagt gjort Nej. Någon skillnad.
Nej,
men så. Det är klart att de gjorde det. Så att jag är helt med dig där att det är liksom
ja, men man kan plocka ner det på liksom en så här mer vardaglig nivå. Liksom, jag vet inte hur många gånger jag har varit ute och käkat med folk och så är maten inte bra, den är kanske det är något som är fel med den. Men då säger jag liksom, ja men be att få en ny då. Nej men det går bra. Alltså nej. Var en sån enkel grej. Alltså får jag dålig mat på restaurangen, då skickar jag tillbaka den och säger, oh, det har alltid gått jättebra. Sen finns det ju alltid en liten risk att kocken spottar i maten.
Men okay, det vet du inte.
Det vet jag ingenting om och hittills så jag har faktiskt blivit, nej men jag har aldrig blivit magsjuk. Jag blev magsjuk 2 gånger tror jag när jag varit ute och ätit. Men aldrig när jag har klagat på maten. Nej men eller hur, det är också så här som en spanjor eller en tysk tror jag. De skulle liksom aldrig acceptera att få in dåligt vin eller dålig mat. Utan då ber man bara att få in ny. Och det är liksom inte, det är inte ens en konflikt. Det är bara liksom jag betalar för det här. Jag läxade upp tänkte jag säga min läkare också här i veckan. Jag var där på ett återbesök och fick så här diagnos att jag har så här hypotyreos, att sköldkörteln inte producerar som den ska. Som är en förklaring till varför jag mår som jag mår. Men och efter att jag var klar med besöket så tog jag upp hur han hade bemött min son som hade varit där veckan innan. Och han hade bemött honom väldigt nedlåtande, avbrutit honom och refererat till en undersökning som min son tackade nej till för 2 år sedan. Alltså när han var 19 år. Och ja, hur som helst, men den här läkaren, han lyssnade inte, han avbröt mig. Och då sa jag åt honom liksom att nej, men du, nu får du faktiskt låta mig tala till punkt. För det är precis det här handlar om. Och vi har anmält dig nu och sådär. Ja, men ni får anmäla mig hur mycket ni vill. Alltså den attityden. Men det jag vill komma till var hur otroligt skönt det var efteråt att sätta ner foten. Att verkligen visa att det här är inte okej. Att stå upp för sin sak. Nu pratar vi inte alls om det här med mäns våld mot kvinnor. Utan helt andra saker. Vad hände? Det är jag som har gått igång så mycket på det här. Jag har hjärtklappning alltså. Jag är verkligen besviken på svenskarna.
Ja, eller så är det här ett jobbigt ämne som det liksom är svårt att gå på, tänker jag. Och att ja, man gärna liksom rör sig ut i andra saker.
Det kan vara det.
Det är väldigt jobbigt.
Ja, men jag håller nog med att det kan vara det, för det är tufft. Och jag är också arg på, jag har sagt det förut i podden, jag kommer säga det igen i podden, men vad är alla män? Alltså när nu, hur många kvinnor var det? Var det 5 kvinnor som mördades här på kort tid? Mm. Vad är alla män? Ja, de går ut på gatorna och protesterar.
De har ju fullt upp att slå sina fruar. Nej, inte usch, alla män. Nej, men det här att det blir liksom väldigt. Min upplevelse är att många tar det väldigt personligt. Det här liksom att.
Mm.
Och nej, men det är klart att det inte är alla män. Och det är inte så att det här är ett problem som är männens fel. Alltså den enskilda mannen. Utan det är ju ett strukturellt problem som vi behöver möta allihopa. Alltså när vi pratade med Jan Jönsson, då satt ju inte han där och liksom kände sig
socialborgarråd i Stockholms stadshus.
Ja. Så satt ju inte han där och liksom kände sig personligt anklagad eller personligt ansvarig i egenskap av man. Utan det var ju liksom jag är en människa och jag har förstått det här och i egenskap som politiker och man så väljer jag att ta ett ansvar. Men det är inte sådär så att han liksom började ursäkta sig eller att säga att vi män borde göra så här, utan det var bara helt odramatiskt.
Mm.
Och jag är säker på att han inte är en sån som har brukat våld. Men det var liksom bara helt odramatiskt. Och jag tänker att i den diskussionen vi skulle behöva kunna föra de här diskussionerna utan att någon tar det personligt.
Ja, jag håller med dig. För att, och utan att det handlar om liksom, Ja, men det finns ju också rabiata feminister och så. Alltså sånt tycker jag att man också kan få höra från
jo, men det är ju det klassiska. Kan du vara själv? Ja. Vadå? Du ja. Då?
Ja, visst.
Och det handlar ju också om att det väcker jobbiga saker igen.
Mm. Och, men sen finns det ju män som liksom bara så här, ja, att vi män verkar ha liksom en större benägenhet att leva ut vår aggressivitet. Liksom, att det tar sig i sådana uttryck att vi utövar våld på andra män och kvinnor. Det har jag också hört och läst lite. Men jag vet inte, jag tycker att det är tyst. Jag skulle vilja se ja, en mansrevolution.
Det jag upplever när jag samtalar med män i min närhet så är det att det finns ett överväldigande ointresse av att ha den här diskussionen. Att det inte är intressant.
Nej, för att de själva inte är förövare, tänker jag då. Och då så är de inte...
Ja, och att det är inte, liksom inte det är ingenting som engagerar. Ja, men på samma sätt som miljöfrågan. Alltså det, man förstår att det här är inte bra, men jag orkar liksom inte prata om det. Och man blir lite illa till mods när man pratar om det, så det är bättre att det låter bli.
Mm. Nej, men då skulle man bara kalla in Anna och Maria Pia, för då...
Då jävlar.
Ja, jag känner att jag, nu är jag där du brukar vara. För du brukar vara väldigt uppjagad, uppeldad ibland när det är såna här.
Ja.
Och så brukar du efteråt få en sån här, åh vad jag har sagt. Åh. Det blir nog jag som får det efter det här avsnittet. Nej, men jag är nu 55 år. Och jag brukar tänka så här om kvinnor som är 60 plus. Att fasen vad de, alltså de är mycket vackrare än kvinnor som är 50 plus tycker jag. Generellt sett nu. De har en helt annan utstrålning och de håller inte på och gör sig till och svansar och niger och bockar så mycket. Utan det är lite mer pang på och de behöver inte behaga så himla mycket. Och så har jag liksom sett fram emot det där lite grann att ja, men härligt att bli sån där. Men så insåg jag bara jättenyligen att nej, varför ska jag vänta 5 år till? Jag klipper till. Jag säger vad jag tycker redan nu. Ha?
Ja, men jag hade ju som nyårslöfte för något år sedan här att jag ska bli mer besvärlig. Mm. Och att ja, men min roll som kvinna, alltså man får ju lära sig rent kulturellt att, och det här såg jag hur Eva Rösa hade sagt någonting om i någon intervju nyligen också. Det här att hon har lagt så otroligt mycket energi på att liksom hålla männen i hennes omgivning på gott humör. I en arbetssituation. Och det har jag också insett att jag under mitt liv har lagt väldigt mycket kraft på att männen i min omgivning inte ska bli missnöjda. Och om jag gör någonting eller säger någonting som gör dem missnöjda, nej, men då är det mitt jobb att så här avmissnöjda dem.
Ja,
så jag tänker liksom att det jag tränar mig på är ju att vara okej med att män i min omgivning är missnöjda med mig. Eller är missnöjda överhuvudtaget. Och tänka liksom, alltså det var någon underbar reklam för några år sedan som handlade om något yoghurtföretag som skulle ha köpt jordgubbar för att göra jordgubbsyoghurt. Och sen av misstag så hade de köpt några andra bär liksom. Och så kommer den här lastbilen där och ska dumpa alla de här bären. Och så säger den här som ska göra yoghurten, ja men vad ska jag göra med de här? Och lastbilschaffisen svarar så här, du får göra vad du vill, det är dina bär. och så var det någon så här konstig smak, du vet, någon så här värsta konstiga bärblandningen. Och jag tänker liksom på samma sätt med känslor. Du får göra vad du vill med dina känslor. Alltså inte slå ihjäl någon såklart. Men det är inte mitt jobb att liksom...
Det är dina bär.
Ja.
Ja, det är en bra bild alltså.
Precis.
Jag håller också på med ett litet projekt här hemma. Min man och son, ja, vi bor ju under samma tak. Och jag har insett att det är alltid jag som... Eller, nej, inte alltid jag. Men till övervägande del, jag är den som håller igång samtalen här hemma.
Jag har gjort en liknande reflektion hemma hos mig, hör och häpna.
Ja, nej men och det förvånar mig.
Så sent som idag. Ja.
Nej men och sen så insåg jag att jag är lite trött på det. Så jag slutar initiera samtal. Slutar ställa frågor, slutar vara nyfiken. Alltså det anar inte hur tyst det har varit på senaste tiden. Nu har det vänt lite, för nu tror jag att min man har... Och det tror jag är jättebra för oss båda. Nu har han fått lite mer space liksom. För nu pratas det mer om sånt som rör sig i hans huvud. Jag tycker inte alls att det är lika intressanta saker. Men jag får ju lära känna honom. Alltså det blir väldigt positivt för mig också. Men jag reagerade först över hur tyst det är. Man brukar ju också säga det till kvinnor som liksom driver samtal vid middagsbord och liksom i sociala sammanhang och allt det här. Så att det är också ett sätt att... Ja, men inte bara för egen del personligen, utan jag tänker också, min förhoppning är att de ska lägga märke till det här och lyfta det någon gång.
Ja, det,
det tror jag inte. Men,
det tror inte jag heller, nej. Herregud. Men, och det jag tänker är så här, att vad är det för samtal vi har hemma hos oss? Och hur ofta liksom, är det någon som är nyfiken på hur jag har haft det? Och hur det har gått för mig under dagen? Eller vad jag tänker i en viss fråga? Eller vad jag har för förhoppningar liksom, inför året som kommer? Nu kanske det är att de egentligen inte tycker att de frågorna är intressanta. Men det är ju sånt som jag frågar dem. Och utforskar och finns till hands och sådär. Och ställer gärna följdfrågor liksom, när det är något som engagerar dem. Men jag känner ju inte att det liksom är ingen av dem som liksom inser att de skulle kunna visa någon som helst intresse för
mig. Men ger
mig.
Du dem feedback på det då? Nej, du gillar inte ordet feedback. Men låter du dem veta att du har lagt märke till
absolut.
Att de inte ställer frågor?
Ja.
Ja. Hur reagerar de då?
Ja, hur reagerar de då? Det är lite olika då, beroende på de olika storlekarna på dem. Men det är väl allt från att... Jaha, hur är det med dig då? Till, jaha, det var tråkigt att du upplever det så. Men jag har ju inte liksom upplevt att det sker någon förändring.
Nej. Jag tror det kommer ta lite tid att förändra såna här djupa strukturer.
Och jag kan känna mig lite ledsen. Liksom. Vad är det som gör att jag inte är intressant för dem?
Mm. Men det är klart att du är intressant för dem. De har bara inte lärt sig att det är så man visar för någon att du är intressant. Du är viktig för mig. Utan de gör säkert andra saker som de... Liksom, om man skulle fråga, på vilket vis visar du din mamma eller din fru att hon är viktig och intressant för dig? Då skulle ju de kunna berätta det utifrån sitt perspektiv. Det är helt övertygad om.
Fast jag tror inte det. Jag tror inte att jag är intressant för dem för att jag har låg status. Alltså jag tänker att de skulle kunna ha mer intresse för att man ska vara intresserad. Man är mer intresserad av människor som har högre status än en själv. Eller likvärdig status. Mm. Så jag tänker att liksom deras inre grottmänniskor sitter ju och tänker att nej, men hon har låg status, vi är inte så intresserade av henne.
Det låter ju jätte... Tror du att det är så?
Ja! Och jag tror inte bara att det är så hemma hos oss. Jag tror att det är så här i din familj också. Men det är ju min teori.
Alltså jag tror att jag har låg status i min sons ögon nu, för att han är rätt trött på mig, för jag är på honom ganska mycket nu. Och han har bett mig alltså att komma upp på morgnarna och lite så här, att det blir lite jobbigt så. Vi har ingen konflikt eller så, men jag är den där jobbiga som kommer och skakar och väcker varje morgon.
Fast det är inte det jag menar med status.
Nej, jag fattar. Men liksom, och att han inte är så intresserad av liksom 20, snart 21 och liksom fråga sin mamma så mycket, det kommer nog kanske tillbaka. Men när nu tappar jag tråden, jag skulle säga. Helt och hållet. Blackout.
Då får du rycka tag i en ny.
Mm.
Men vi har ju svårt i det här samtalet. Ja.
Alltså jag inbillar mig. Men jag måste fundera på det här. Jag har nog tänkt att jag har ganska hög status i min familj. Alltså på det viset att man lyssnar på mig och att det jag tycker och tänker är liksom... Eller så är det bara det att jag är högljudd. Att jag låter dem veta helt enkelt. Jag liksom claimar den här statusen. Jag måste ta familjeråd.
Kan det vara så också att... För jag känner inte så att jag blir överkörd hemma när det är saker som är viktiga för mig. När vi nyligen har köpt liksom ett nytt semesterboende så var ju min man som var iväg och tittade själv. Var ju väldigt noga med att det skulle bli som jag ville. Alltså med uteplats och läge och sånt där som jag har uttryckt jättenoga liksom. Och det kändes väldigt bra. Men det här att vara liksom intresserad av vad som händer i mitt huvud eller hur jag tänker med mitt jobb eller sådär. Så det är nog...
Åh, det här är så intressant.
Vadå?
Nej, men det du säger nu, därför att det är ju verkligen två helt olika saker. Det ena är ju den här liksom, den anpassningsbara mannen som... Nu har vi verkligen lämnat det här med män som slår kvinnor och dödar kvinnor. Utan nu är det män som anpassar sig efter sin kvinna och liksom så här, för att hon inte ska bli arg, för att hon inte ska bli sur. Och det är nog verkligen något helt annat än att liksom så här, vilja veta vad som pågår i henne på riktigt. För att mötas. Det är ju två helt olika saker.
Ja.
Yes. Och det här tycker jag också är väldigt... Det här tycker jag är så intressant. Så vi ska faktiskt bjuda in en relationsexpert. Eva Berlander. Hon har... Jag har precis fått hem hennes bok. Du förstör vår relation. Som hon har skrivit ihop med två andra personer. Hon är tydligen jättekänd sån här relationsexpert. Jag tänker att det här är precis sånt som man skulle kunna... fördjupa sig i ett sånt avsnitt. Så vi bjuder in henne till podden tycker jag. Prata vidare med henne där.
Ska vi göra ett försök till och liksom cirkla tillbaka till det
ja,
här? Liksom?
Precis.
Men vad är det vi ville ha sagt egentligen? Jag tänker att det jag vill ha sagt är ju att det finns så väldigt mycket att göra som ligger så väldigt nära oss. Och där det är så mycket vi kan göra och att känslor, alltså det är ju känslor på liv och död. Alltså att den, när vi inte får med oss den emotionella kompetensen så kan det få väldigt stora konsekvenser för oss och vår omgivning. Och att vi som vuxna har ett ansvar att både jacka upp vår egen emotionella kompetens och att jobba på den. Och att hjälpa barn i vår närhet att jobba på sin emotionella kompetens. Och då kanske särskilt pojkar. För tjejer verkar vi ha lättare att prata känslor med. Så att vi som vuxna då faktiskt väljer att se rädslan och sårbarheten och ledsenheten och bejaka den i pojkar.
Mm. Jag säger amen. Väldigt bra formulerat, Anna. Jag tror att det precis summerar det som vi båda egentligen jobbar för dagligen, skulle jag säga. Oerhört viktigt. Och jag menar, det kan man ju se som en röd tråd genom alla våra poddavsnitt här. Det är ju några stycken med det här laget. Så återkommer vi hela tiden till det här temat. Hur viktigt det är att
pojkar och flickor... Det är ju att laga båten liksom. Att just nu så har vi en situation...
Ja, men att bygga båten tänker jag. Ja. Man börjar liksom från början, från och med att de föds. Och bara titta på sin egen... Jag har ju nu fått två barnbarn, en flicka och en pojke. Och liksom, det har verkligen skärskådat mig. Bemöter jag dem på samma sätt? Och nu är den ena tre, flickan tre och pojken fyller snart ett. Och nu blir det ännu mer spännande ju äldre de båda blir och se liksom, hur kommer jag fortsätta bemöta dem liksom, könsneutralt. Det är klart att jag kommer slira, men jag ska verkligen, verkligen göra mitt bästa.
Men och jag tänker att man behöver inte liksom sikta på ett könsneutralt bemötande.
Nej, men att man inte befäster stereotypa.
Ja, eller att liksom, man inte undanhåller pojken rätten till alla sina känslor,
ja,
tänker jag.
Ja, men det är ju bättre att uttrycka det så.
Och sen
ja,
om du råkar ge honom en fotboll liksom, istället för en docka.
Ja, nej,
må
men
det
precis.
Vara hänt,
ja, liksom. Ja, nej, men det är helt... Ja, men det också hänger ihop med det här förstås. Men det är ju framförallt hur man möter deras känslor. Vilka ord man använder sig av och vad man liksom... Ja, men helt enkelt vad man säger.
Att vi inte, säger till Lima att hon inte får vara arg. Eller när vi säger till Rio att gaska upp sig och inte vara rädd,
ja,
till
exakt.
Exempel.
Mm.
Det är ju, för jag tänker att det låter som småsaker, men det är, jag tror att det är så viktigt. Och jag tror
det
att det är så mycket
skillnad.
Som händer.
Mm. 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 Du och jag är rörande överens, det hör vi ju. Vi sitter här och nickar och pratar i mun på varandra. Eller jag pratar i din mun i alla fall. Ja... Det skulle vara kul att få lite tankar från er som lyssnar om det här. På antingen på vår Facebook-sida eller Instagram eller mejla oss. Hur kan vi liksom var och en bidra? Och vad gör du i din vardag för att bidra till att pojkar och flickor och framförallt kanske då pojkar som du säger Anna får lära sig leva med och handskas med sina känslor.
Så att man inte står där en dag och vet inte hur det gick till. Liksom, att man råkade slå någon eller kanske till och med slå ihjäl någon.
Mm.
Men jag tycker vi knyter ihop säcken där för idag. Och så ser vi fram emot nästa avsnitt då, när vi intervjuar
Eva Berlander.
Mm.
Mm, jag hoppas vi hinner få till det till nästa. För det vore fint att följa upp det här med det. Jag ska besöka hennes podd också.
Så bra.
Det blir jättekul.
Och vad heter hennes podd om vi ska tipsa om den då?
Jag tror den heter Relationspodden. Men jag är faktiskt så osäker så jag borde inte säga det. Men jag sa det.
Du sa det.
Ja, ja. Eva Berlander i alla fall.
Tipptopp. Men då tackar vi för idag.
Ja, det gör vi. Mm. Hej.
Hej, hej.
Ja, jag hade jättefel. Eller bara i alla fall lite fel. Podden heter Evas Relationspodd. Så nu vet du det om du vill gå in och lyssna där också. Tjing, tjing.